Man blir nästan lite törstig idag av alla sånger som handlar om vatten och källor och så. Så jag har ett vattenglas med mig här ifall jag behöver vatten. Jätteroligt att vara här. Vi börjar med att be. Herre, öppna våra ögon så att vi kan se dig. Öppna våra öron så att vi kan höra dig. Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot dig som vår Herre och vår frälsare. Och Gud, låt oss dricka av det levande vattnet. Det vatten som ger liv i evighet. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Den här perioden som vi är inne i nu kallas ibland för epifania. Det betyder uppenbarelse. På olika sätt genom de berättelser som vi läser i Bibeln uppenbarar sig Jesus för oss. Gud uppenbarar sig för oss. Vi får höra vem han är, lära känna honom djupare. När vi försöker lära känna Jesus så kan vi göra det på olika sätt. Vi kan såklart be till honom. Vi kan höra andra berätta om honom. Ibland kan vi läsa böcker om honom. Men framförallt så lär vi känna Jesus genom att läsa Bibeln. Men jag vet inte hur det är med er, men med mig är det i alla fall så att det där går lite i perioder. Och ibland så blir det kanske lite slarvigt eller lite nonchalant. Kanske för att vi tycker att vi vet vad det står. Ja, men det är den där berättelsen om den samariska kvinnan. Den har jag ju hyfsad koll på. De satt där vid brunnen och pratade lite och ja, så. Eller så är det så att vi blir trötta. Vi tar oss inte riktigt tiden att läsa Bibeln. Eller så läser vi men ganska fort och sen lägger vi undan Bibeln och går till nästa grej. Men känner oss ändå lite duktiga eftersom vi trots allt har läst Bibeln. Förhoppningsvis hanterar ni det bättre än jag. Men så ser mitt liv ut ibland. Berättelsen om den samariska kvinnans möte med Jesus är en oerhört spännande berättelse. Och den är spännande på så många sätt att det kan kännas lite svårt att veta hur man ska ta sig an den. Vad ska jag fokusera på? Vad är det viktiga? Det finns många bottnar i den så det räcker för alla områden inom bibelvetenskap och religionshistoria och exegetik. Det finns många små detaljer som man kan pilla i om man vill det. Men framförallt tycker jag att den är spännande på grund av den spänning och den laddning som finns mellan Jesus och kvinnan. Och det är den vi ska ha som utgångspunkt idag för att lära känna Jesus och för att se nya eller gamla sidor av honom. Ett sätt som jag har börjat använda mig av när jag läser Bibeln, det är bibelmeditation. Och det jag har märkt är att då kommer man lite djupare in i berättelsen. Andra saker än de som man kanske först såg blir synliga. Det kräver lite tid, det kräver att man kan vara ensam, sitta i avskildhet. Men det ger någonting tillbaka. Vi ska inte göra en meditation idag, men jag vill ändå uppmana er att använda Bibelns berättelser och meditera över dem. Och jag har en del tips på hur man kan göra om man vill det. Men hur som helst så hade jag den här berättelsen för mina ögon under veckan som gick. Och det är lite av de tankarna som jag fick under den tiden som jag vill dela med er. Och vi ska gå till Samarien och till den här brunnen där det här mötet sker. Och vi ska se vad vi kan lära känna om Jesus. Om vi kan hitta nya sätt att känna honom, eller om vi kan påminna oss om sånt som vi visste, sånt som vi vet, men som vi kanske har glömt bort. Så vi börjar med att ta upp en liten karta på väggen här. Det här är där vi är, i Israel. Och den här bibelberättelsen börjar med meningen: han måste ta vägen genom Samarien. Man kan fråga sig varför han måste ta vägen genom Samarien. Tittar man på kartan så ser man att det är den närmsta vägen. De var i Judeen och skulle upp till Galileen. Och Samarien ligger ju i mitten. Så vid en första anblick så, ja, men det är väl ganska självklart att man går den rakaste vägen. Men judar gick inte genom Samarien. De gick hellre den lite längre vägen på andra sidan Jordan och sen upp till Galileen. För samarisk mark var oren mark. Det var mark som man inte gick på. Det hade pågått en konflikt under många, många år mellan samarierna och judarna. Och det hade skett kränkningar från båda håll vid flera tillfällen. Men Jesu uppdrag gick längre än konflikter mellan folkslag. Han var jude visserligen, och lite längre fram i berättelsen så kan vi läsa att han säger att frälsningen ska komma från Juda. Men hans uppdrag var gränsöverskridande. Han var sänd till alla människor. Och i den här berättelsen så finns det många gränser som korsas. Dels så talar Jesus med en kvinna. Och förutom att hon var kvinna så hade hon levt på ett sätt som inte var okej på den här tiden. Hon hade haft 5 män och levde nu med en man som inte var hennes. Och så var hon ju då dessutom samarier. Och det var just därför Jesus måste ta den här vägen. För att uppfylla sitt uppdrag och för att visa vilka han var sänd till. Och för att ha ett samtal med den kvinna som man kan kalla den allra första evangelisten. För det var faktiskt det hon blev efter det här samtalet. Vi tar fram nästa bild. En bild på en brunn. Kanske såg det ut så här den här dagen. Det var varmt. Det var mitt på dagen och Jesus hade vandrat länge med sina lärjungar. De gick ifrån Judeen eftersom det hade blivit lite mycket ståhej runt omkring dem. Jesus hade ju döpts, det hörde vi om förra söndagen. Och Jesus lärjungar hade börjat döpa människor. Och de hade börjat döpa fler än vad Johannes gjorde. Och när fariseerna fick reda på det så blev det mycket runt omkring. Och Jesus, han har en tendens att dra sig undan när det blir mycket. Då går han iväg själv eller med några lärjungar för att hämta in kraft, kan man gissa. För att tala med Gud, för att komma tillbaka till det som är viktigt, till kärnan. Just vid det här tillfället så har lärjungarna gått till staden vid sidan om för att ordna med mat. Och Jesus slår sig ner vid brunnen. Och kanske är det just den här synen som möter den samariska kvinnan när hon går för att hämta vatten. Hon trodde att hon skulle vara själv, för man gick vanligtvis inte och hämtade vatten mitt på dagen. Men så ser hon att det sitter någon där. Och man kan såklart undra vad det var som hon kände när hon såg honom sitta där. Hon ser att han är en jude. Kanske tänker hon att om hon snabbar sig riktigt mycket så behöver det inte bli så jobbigt. Men så ber Jesus om vatten. Ge mig något att dricka. Hur kan han som är en judisk man be henne om vatten? Hon som är en samarisk kvinna, tänker hon och säger högt. Hur kan du be mig om vatten? Ser du inte vem jag är? Självklart såg Jesus vem hon var. Han hade sett henne på långt håll och han visste mer om henne än vad hon visste att han visste. Ändå ber Jesus om vatten. Och när han gör det så ber han om det som kvinnan faktiskt kan ge. Kanske är det så att han är törstig, men samtidigt så känns det utifrån det samtal som sedan kommer som han ställde frågan med en annan avsikt än att be om vatten. Men genom att be om vatten så möter han henne där hon är och han ber om det som hon faktiskt kan ge. Om vi stannar och funderar lite kring det, vad säger det om Jesus? Och vad säger det om oss? Det berättar för oss på vilket sätt Jesus möter oss. Han kommer inte med orimliga krav. Han begär inte att vi ska vara på någon annan plats än den plats vi faktiskt är på. Och inte heller i någon annan uppgift än den vi faktiskt är i. Där du är, där ska du möta Jesus. Det du har ska du ge till honom. Men kvinnan, hon svarar med ett ifrågasättande. Hur kan du be mig om det? Jag är fel, jag kan inte ge dig det. Och jag tänker, finns det någon som känner igen sig i det svaret? Har du sagt så till Jesus någon gång? Jag känner igen mig. Många gånger har jag tänkt att om jag var annorlunda, om mitt liv såg annorlunda ut, om jag var på en annan plats än den jag är, då skulle jag kunna ge av det jag har till Jesus. Om jag kanske hade haft lite andra gåvor, förmågor eller kunskaper, då hade jag kunnat ge det till Jesus. Om jag bara var lite bättre, kanske om jag var någon annan, men det kan jag ju såklart inte vara, då hade jag kunnat ge någonting till honom. Vi jämför oss med andra, vi jämför oss till och med Jesus och tycker inte att vi lever upp till vad vi borde. Jesus är jude, jag är en samarisk kvinna. Och därför kan vi inte mötas. Men så fortsätter samtalet och så visar det sig att det handlar inte ens om vad kvinnan kan ge, utan om vad hon kan få. Om hon bara förstod vem han var. Om du visste vem jag är så skulle du be mig om vatten. Om levande vatten, en källa inom dig som aldrig tar slut. Wow! Så det handlar inte ens om vad vi kan ge till honom. Det handlar om vad vi kan få. Levande vatten, en källa inom oss som aldrig tar slut. Evigt liv. Men hon förstår inte riktigt. Fast det verkar ju lockande att aldrig behöva gå till brunnen igen. Och jag förstår att hon inte förstår, för det är märkligt. För det första, ska jag få någonting utan att behöva ge någonting? Och levande vatten. Att förstå vad Jesus vill ge är nog inte möjligt utan att själv uppleva det. Och även om vi kanske förstår vissa delar av det, så är det ändå lätt att glömma bort det. I vår prestationsinriktade värld, där allting handlar om att byta tjänster, att betala för att få, att det är grunden för våra liv. Men grunden för våra liv är inte det vi kan ge, utan det vi kan få. Det är inte lätt att förstå, och det blir väldigt lätt att missförstå, så som kvinnan gör. Att tro att det handlar om någon slags lättare liv, att slippa det jobbiga i livet, som att gå och hämta vatten. Men det är inte det det handlar om. Men oavsett, så ett liv med Jesus bottnar alltid i att det är han som ger först. Vårt första gensvar är att ta emot. Men trots att kvinnan inte förstår, så blir hon ändå så pass nyfiken att hon ber om det här vattnet. Men då vänder samtalet en gång till. Jesus ber henne hämta sin man. Varför gör han det? Han vet ju att hon inte har någon man just nu. Och kanske kan vi i just detta ana Guds vilja med vår relation till honom. Och här svarar kvinnan faktiskt rätt. Kanske utan att förstå, utan att ha någon tanke med vad hon säger. Jag har ingen man. Och jag tycker man kan höra det uppmuntrande och glada utropet ifrån Jesus. Bra! Nu talade du sanning. Nu sa du som det var. Och när Jesus säger som det är om hennes liv: du har haft 5 män, och den du har nu är inte din egen. Så börjar det gå upp för henne. Han är inte bara en judisk man. Han är nog en profet. Men hur ska jag göra, tänker hon kanske. Hur ska jag be om detta levande vatten? Ska jag göra det i Jerusalem, som ni som judar säger? Eller ska jag göra det på vårt berg, berget Gesim? Då berättar Jesus för henne att allt som man tidigare tänkt om tillbedjan inte stämmer. Det är förbi. Kvinnan hänvisar till lag och ordningar och regler för bön och tillbedjan. Och Jesus talar om ande och sanning. Och återigen hör jag mina egna invändningar och många andras i kvinnans reaktion. Men jag kan inte be där. Jag tror nog inte som det gör i kyrkan, därför kan jag inte be. I mitt liv finns inte plats för bön. Eller ännu värre, jag kan inte be med de där andra, för de tror inte exakt som jag. Och här kommer en liten parentes i min predikan som en kommentar till den ekumeniska böneveckan som vi nu går in i, eller är i. En vecka då alla kristna från alla kyrkofamiljer samlas i bön för vår värld. Vi ska be tillsammans, i enhet, i ande, i sanning. Det finns inga speciella platser eller ritualen. Det enda Gud vill är att vi ska säga som det är. Sanningen, rakt av, utan att försköna, utan att lägga till eller dra bort. Och vi ska prata med honom i vår ande, till honom i hans ande. Och sen säger kvinnan att hon väntar på att Messias ska komma, för då ska hon få veta allt. Och då säger Jesus att han är Messias. Jag är, säger han enligt grundtexten. Samma ord som Gud sa till Moses vid den brinnande busken. Jag är. Och här lämnar vi berättelsen. Kanske vet ni att den sen fortsätter lite till. Men idag är det som om de som har gjort urvalet av texter till kyrkoåret får vara med i predikan. Det känns som de har tänkt till alldeles extra. För ibland är det så att vi springer iväg till den nästa punkten alldeles för fort. Jag kan lova er och hinta om att det kommer handla väldigt mycket om nästa punkt under hela detta året. Så det kommer, var inte oroliga. Men vi måste börja med att stanna i den första delen. I mötet med Jesus. Vi ska stanna vid honom och låta honom komma till oss. Och ge oss i överflöd vad det är han vill ge oss. Utan att springa vidare till nästa steg. För vi måste landa i vad är det Jesus vill ge oss. Och det han vill är att vi sätter oss vid sidan av honom vid den här brunnen. Vi talar om sanningen om våra liv. Vi berättar för honom det vi har på våra hjärtan. Det vi brottas med. Vi låter honom fylla oss med levande vatten. Vi låter honom forma oss så att vi blir mer lika honom. Och vi låter mötet med honom, med Jesus Kristus, bli ett möte som förvandlar oss. Som förvandlar mig, som förvandlar dig. Vila i det. Vila i mötet med honom. Låt honom älska dig först. Sen kommer allt det andra. I uppenbarelsebokens allra sista verser står det så här. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Och anden och bruden säger, kom. Och den som hör det ska säga, kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Amen.